بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Det här är den sjätte lektionen. Och vi talade i förra lektionen om faran om mord. Och att det är någonting som kommer att sprida sig och bli vanligt. Ett annat av domedagens tecken är vad som nämns i hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. Innan domedagen kommer det bli vanligt med ränta, zina och khamr, en alkohol och rusningsmedel. Och denna hadith finns i Tabarani och den är autentisk enligt Sheikh Albani. Så här nämner profeten alaihissalatu wassalam att innan domedagen kommer det bli vanligt och utspritt med riba, ränta. Och de andra två har vi talat om i tidigare lektioner, zina och al-khamr. Men här nämndes riba, ränta. Ränta har blivit något väldigt vanligt i all form av handel över hela världen. Idag är det till och med svårt att göra någon form av handel eller hitta banker och liknande där man kommer undan ränta. Det är jättesvårt att göra detta. Till och med vissa banker tillåter inte räntefria transaktioner och så vidare. Så subhanallah, det verkligen präglar världsekonomin, ränta. Och ränta är någonting som islam har fördömt väldigt starkt. Någonting som absolut inte är tillåtet. Och det är en form av zulm, av orättvisa, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: La tadlimuna wa la tudlamun. Yani ränta är orättvisa. När man ger varandra lån utan ränta så är det en form av rättvisa. En hjälp. Men när man sätter den här ockerräntan på folk så trycker det ner folk. Och därför finner vi att räntan var orsaken bakom senaste finanskrisen. Var det inte så? Det var det som låg bakom. Och så är det. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i surat al-Baqara, i de sista verserna som uppenbarades från Koranen, fördömt ränta otroligt starkt. Allah subhanahu wa ta'ala säger att de som konsumerar och tar ränta kommer att återuppstå på domedagen som folk som är besatta av djävulen. Det är ett straff att de kommer att återuppstå på Yawm al-Qiyama som galningar. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i dessa verser att den som efter en påminnelse ändå fortsätter att med att ha ränta, då säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Det är de som kommer att vara i elden, خَالِدُونَ, yani en väldigt lång tid. Allah subhanahu wa ta'ala säger också sen: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Troende, frukta Allah och lämna det som finns kvar från ränta om ni är troende. Yani att handla med ränta negerar människans iman. Om du är en riktig mu'min så ska du inte ha med ränta att göra. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att om ni inte gör detta så kan ni förbereda er på ett krig mot Allah och sändebudet. Det har vi ett annat straff på domedagen. Att de som handlar med ränta och tar ränta från folk kommer på domedagen att kriga mot Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. Och det här i sig själv borde avskräcka alla människor från att handla med ränta. Och som vissa av sahaba sa: det sägs till de som tar ränta på domedagen: ta upp dina vapen och kriga. Men kriga mot Allah. Det är kört, eller hur? Så att det är väldigt, väldigt farligt. Och profeten alaihissalatu wassalam förbannade den som konsumerar ränta, den som ger eller tar ränta, den som bevittnar ränta och den som skriver ner det. Och han säger att de är alla likadana. Så att en muslim ska inte ha någonting med detta att göra. Arbeta på bank och säga: jag tar inte ränta. Men kallas du är där och ger folk ränta, tar räntelån, vittnar om räntelån, räntetransaktioner. Alltså var inte delaktig på något sätt. Och subhanallah, folk tänker, hur ska man tjäna pengar om man inte handlar med ränta? Det finns pengar att tjäna. Man behöver inte ha ränta. Och folk tänker rent logiskt att varför ska jag tacka nej till bankens ränta? Varför ska jag inte göra som alla andra, köpa en bil, köpa en villa med ränta? Det är enkelt. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala säger i de här verserna, yamhaqu Allahu riba. Allah, yani förstör ränta. Wa yarbu sadaqat. Och han låter sadaqa växa och öka. Så Allah utplånar ränta. Yani Allah förstör, det finns ingen vinst, det finns ingen baraka, det finns inget khair i ränta. Och därför säger också Rasulullah a.s. att det finns ingen person som tar mycket ränta. Ma ahadun akthara min riba illa kana aqibatu amrihi illa qilla. Att det finns ingen person som tar mycket ränta förutom att det kommer att sluta upp med att han inte har någonting. Yani det kommer att minska på personens pengar. Så folk tänker logiskt. Banken erbjuder ränta. Ska jag säga ja? Ska jag säga nej? Ska säga nej. Och du kommer få mera baraka i dina pengar. Och säger du ja, får du mindre. Så en muslim ska inte ha någonting med ränta att göra. Men tyvärr, många människor är svaga för pengar. Och profeten a.s. han sa att varje umma har en fitna, yani en prövning. Och min ummas fitna är pengar. Det hadith sahih. Och Allah säger att du hubbon al-mala, hubben jämmen. Ni tycker om pengar mycket. Ja? Al-haku mutakathur. Vi distraheras av det här samlandet, att samla på sig pengar. Det finns många verser och hadither om detta, hur människan tycker om pengar, är besatt av pengar. Och det är inte fel i sig själv att tycka om pengar. Det ligger i människans natur, som Allah har sagt. Felet ligger i när man sätter pengar före sin religion. Om man är beredd att kompromissa med sin din. Och det här är också från domedagens tecken. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun la yubali al-mar' bima akhadha al-mal am min halalin am min haram." Att det kommer att komma en tid, yani innan domedagen, då folk inte längre bryr sig om hur de tjänar sina pengar, om det är på halal eller om det är på ett haram sätt. Och den här tiden lever vi idag. Många muslimer tyvärr bryr sig inte om hur de tjänar sina pengar. Och de ursäktar sig med sitt haram med att alla gör det. Hur många muslimer har inte klubb, bar, disco, restaurang med haram, matbutik med haram och så vidare? Finns det inte? Butiker de säljer haram, det finns. Hur många muslimer tyvärr är inte kriminella? Säljer stulna saker, säljer narkotika, kör med utpressning, kör med mutor och liknande saker. Det är haram. Subhanallah. Och de bryr sig inte hur pengarna kommer. Det viktigaste är att de kommer. Sen hur de kommer, det bryr han sig inte om. Allah al-Mustan. Så det här är från domedagens tecken. Att folk inte bryr sig om hur de tjänar sina pengar. Allah al-Mustan. Men den som fruktar Allah är försiktig. Och tjänar endast halal. Ja. Taib. Ett annat av domedagens tecken är diya al-amana. Att al-amana, yani ärlighet, kommer att försvinna eller kommer att minska. Och det berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha dhiya'at al-amana fantadhir as-sa'a." Om al-amana, yani försummas och folk förringar den, tar lätt på den, så kan ni invänta domedagen. Och då säger sahaba: "Kayfa idha'atuha ya Rasulullah?" Hur kommer al-amana att försummas, ya Rasulullah? Och då så sa han: "Idha usnida al-amr ila ghayri ahli." Då man ger makt eller positioner till fel folk, fantadhir sa'a. Då kan ni vänta på domedagen. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här nämner profeten a.s. att från domedagens tecken är att al-amana kommer att försummas. Yani pålitlighet och ärlighet kommer att minska. Och det här är tyvärr också någonting vi kan se idag. Att det kan ibland vara svårt att hitta ärliga och pålitliga människor. Är det inte så? Och al-amana, det är först och främst mellan dig och Allah. Al-amana, att du ska ta den här religionen på allvar. När du säger la ilaha illallah, yani ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det är en amana som du har antagit dig, som du måste upprätthålla. Du har amana mellan dig och människor. Det kan vara någonting som du har anförtrotts. En person ger dig en amana, då måste du behålla den. En person berättar någonting i förtroende till dig, då måste du skydda denna hemlighet. Det är också amana. Vad som sker mellan dig och din fru i hemmet, det är privat, det är amana. Och så vidare. Det finns mycket amana. Men subhanallah, al-amana minskar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att det första som kommer att försvinna från er religion är al-amana. Yani, saker och ting kommer minska när domedagen närmar sig. Och en av de första sakerna som kommer att försvinna och bli sällsyn är al-amana. Subhanallah. Och det är en hycklares egenskap att då han anförtros så bedrar han eller han sviker. وَإِذَا تُمِنْ خَان. Eller hur? Ni vet hadithen om hycklarens fyra egenskaper. Och en av dem är att han inte håller sin amana. Han går inte att lita på. Subhanallah. Och Anas radiyallahu anhu sa att profeten a.s. brukade inte ge en khutba förutom att han sa la imana liman la amana la. Den som inte har någon amana, han har ingen iman. وَلَا دِين لِمَنْ لَا أَهْدَ لَهُ. Och den som inte håller sina avtal har ingen religion. Och Sheikh Albani nämner att denna hadith är autentisk. Eller afwan. Hadithen hålls att vara autentisk av andra ulema som al-Baghawi. Så al-amana är någonting otroligt viktigt i islam som man måste upprätthålla. Och det här är, vet de som yani handlar med folk, gör business med folk, försöker att umgås med folk. Man blir jättebesviken när någon inte håller sina löften, sina avtal och det de har lovat. Är det inte så? Och subhanallah, Imam Bukhari i hans bok Sahih Bukhari har ett kapitel som heter Raf al-Amana. Hur Allah kommer att ta bort al-Amana. Och där nämner han hadithen att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att människor är som kameler. Av 100 kameler hittar du knappt en som går att rida på. Han nämnde den här hadithen i kapitlet om att Allah kommer ta bort al-amana. Vad är det han säger? Yani att innan domedagen kommer det komma en tid där det är sällsynt och svårt att hitta pålitliga människor. Som den här yani, skaran med kameler. Där du har 100 kameler. Och det går knappt, inte att det är enkelt, det går knappt att hitta en av 100 som är brukbar. Yani som är pålitlig och går att rida på. Och samma sak är det innan domedagen. Det kommer vara svårt att hitta riktiga vänner. Folk som stöttar dig, folk som går att lita på och folk som då håller sin amana. Det kommer bli någonting sällsynt. Subhanallah. Och det här är någonting som man också erfarar. Hur många människor som inte har business klagar på att de hela tiden blir lurade, de blir svikna, de blir blåsta. Man anställer någon som man tror är bra och sen, subhanallah, det visar sig vara tvärtom. Och det här är tyvärr någonting som vi kan se idag. Och ibland du blir förvånad över vem som lurar dig. En person du trodde att han var, mashallah, värsta broder. Och sen när pengar kommer in i bilden, han blir en helt annan person. Subhanallah. Och så är det. Så man får leta efter sina vänner som man letar efter den här kamelen som går att lita på. Är det inte så? Kamelen som går att använda. Och man ska vara den här personen. Den som är pålitlig. Man ska inte vara den här, de här 99 som är opålitliga och som inte går att lita på. Ett annat av domedagens tecken är vad som nämns i Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihissalam säger: domedagen kommer inte infalla tills det att kunskapen tas upp. Wa takthur zalazil, och det blir mycket jordbävningar. Wa yataqarabu az-zaman, och tiden kommer att gå snabbt. وتظهر الفتن och det blir mycket prövningar ويكثر الحرج och det blir mycket mord وهو القتل القتل och det är dödandes dödandes och pengar kommer att ösas över er. Och denna hadith finns också i Bukhari. Den här hadithen nämner några av de saker vi tog upp i förra föreläsningen. Och det är att från domedagens tecken är att kunskapen kommer att minska. Minns ni hur kunskapen minskar? De lärda dör. Och folk vänder sig till vem för att få kunskap? Okunniga människor som kommer att svara utan kunskap. Han nämndes också att det kommer att bli mycket jordbävningar. Är det här någonting vi kan se idag? Mycket. Det var nyss jordbävning i Irak, Kurdistan, Iran. Så det är någonting som ökar innan domedagen. Men det nämns enligt vissa ulema att det här kommer att öka ännu mera vid tiderna av al-Mahdi. Innan Mahdi kommer så kommer det att bli ännu mera jordbävningar. Och det kanske vi kan ta i morgondagens föreläsning. Och tadhahar al-fitan, det kommer att bli mycket prövningar och mycket mord. Och det här talade vi om i de förra lektionerna. Men här finns ett av domedagens tecken som vi inte har talat om. Och det är att tiden kommer att gå snabbare. Och yataqarabu az-zaman. Och det betyder ordagrant på arabiska att tiden kommer närmare. Och därför finns det mycket olika tolkningar. Vad menas med att tiden kommer närmare? Och den mest korrekta tolkningen, wallahu alam, är att tiden kommer att gå snabbare. Och vad som bevisar detta är en annan liknande hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: domedagen infaller inte tills tiden kommer närmare. Ett år kommer att kännas som en månad som en vecka som en dag och en dag som en timme som tiden det tar att bränna upp ett blad. Taib. Och denna hadith finns berättad av Imam Ahmed. Och den är autentisk enligt Al-Arnawut. Och andra ulema och Sheikh Albani nämner också att den är sahih. Taib. Så här nämndes att från domedagens tecken är att tiden kommer närmare. Och sen beskrevs det vad som menas med detta. Och det är att en månad, ett år känns som en månad som en vecka som en dag som en timme. Och en timme som tiden det tar, eller några sekunder typ. Subhanallah. Är det här någonting som har hänt? Att tiden går snabbt? Är det det? Tiden går snabbt, tiden rinner iväg. Nyss var det sommar, eller hur? Ja. Nu är det vinter. Om några dagar är det sommar igen. Ja, tiden bara springer iväg. Och hela tiden, du vet, ja, är det redan fredag på jobbet. Ja. Och måndag, och fredag. Och sen, tiden går så snabbt. Subhanallah. Och till och med timmarna på dagen. Man planerar ibland att göra någonting på dagen. Ibland hinner man inte göra mer än en sak kanske. Ska gå och handla. Alltså, det är det du hinner göra. Hinner ingenting annat. Och från al-ajaib, från de underliggande sakerna, att det här nämns från ulema, yani från Ibn Hajars tid, att de säger att det här är någonting vi kan se i våran tid. En ulema nämner för 700 år sedan att det här är någonting som vi kan se i våran tid. Och de säger, om vi jämför yani vad folk kunde göra förr i tiden med vad vi kan göra, så kunde folk förr i tiden göra mera saker. Yani det fanns mera baraka i tiden förr. Och det här sa de för 700 år sedan. Vad ska vi säga idag? Allahu akbar. Yani hur mycket baraka finns det i våran tid? Allah al-musta'an. En annan tolkning som också nämns av Al-Tuwayjiri och vissa andra ulema, det är också att saker och ting som förut tog längre tid idag går väldigt snabbt. Och till exempel på det är kommunikation och färdmedel. Att en resa som förut kunde ta flera månader går på några timmar. Bil, båt, flyg, tåg och så vidare. Yani att det här förkortar tiden eller reseavstånd och spar tid och så vidare. Wallahu alam. Men vad som verkar vara det mest konkreta och autentiska här är att det betyder att tiden kommer att gå snabbt. Yani folk kommer inte ha baraka i tiden. Och det här är också en konsekvens av våra handlingar. Att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort al-baraka. Eller minskar al-baraka i tiden. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Att om folket i byarna bara hade haft iman och taqwa, så hade vi öppnat för dem dörrarna av baraka från himlarna och jorden. Så Allah säger här att om folket hade haft iman och taqwa, så hade Allah öppnat för dem asbab, orsakerna till baraka. Från jorden skulle det kommit ut baraka och från himlen. Yani de skulle få baraka i sin tid, i sitt liv, i sin mat, i allt de gör. Om de hade iman och taqwa. Och då förstår man motsatsen av versen. Att om folk har svag iman och folk inte har taqwa. Och taqwa betyder vad? Ha? Att lyda Allah azza wa jal. Göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Om det här saknas, så kommer Allah azza wa jal att ta bort al-baraka. Är det inte så? Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: ظهر الفساد في البر والبر في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. Att al-fasad, ondska, har spridit sig på land och på hav på grund av vad människorna har gjort. Så det kan vara en konsekvens, som Ibn al-Qayyim också nämner i Da'wa al-Dawa, en konsekvens av våra synder att det blir mindre baraka i det vi gör, i våra pengar, i våran tid, i vårat liv och så vidare. När man är borta från Allah subhanahu wa ta'ala, eller man lever i sådana här samhällen som präglas av haram. Byggt på haram och präglas på haram och krigar mot det som är bra. Är det inte så? Mot de fromma och goda värderingar och sånt anses vara dåliga. Så det blir inte mycket baraka. Och det här vet man. Man bor här, sen man åker till ett muslims land, att det känns annorlunda. Är det inte så? Även om tiden också där går snabbt, men den går, känns ändå bättre än att vara här. Är det inte så? Subhanallah. Så en fråga: hur kan man få baraka i sitt liv och i sin tid? Individuellt. Det finns ibland vissa människor, subhanallah, de får baraka i sitt liv. De får baraka i sin tid. De hinner göra mera saker än andra. Vad är det de gör för någonting? Svaret finns i versen som vi nämnde. Iman, de är gudsfruktiga, de har taqwa. Det är det viktigaste. De följer profeten Muhammad alayhi salatu wasallam. Där finns den riktiga baraka. Baraka finns inte, som vissa sufister säger, att baraka finns i så här, samla hårstrån och röra någon sheikh, jag vet inte vad. De säger det är baraka. Baraka finns i att följa sunnah. Det är riktig baraka. Vem är det som är mubarak? Den som följer profeten Muhammad alayhi salatu wasallam. Han är välsignad. Och den som lär ut gott, han är också mubarak. Som det berättas i tafsir surat Maryam, då Isa alayhi salatu wasallam säger att Allah waja'alani mubarakan. Allah gjorde mig välsignad vart jag än befinner mig. Och då säger ulema som Mujahid, Allah azza wa jal gjorde mig till en person som lär ut gott var jag än befinner mig. Det här är den riktiga baraka. Att sprida al-khayr, sprida al-islam. Så man kan få baraka genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan också få baraka i sitt liv genom att läsa mycket Koran. Vissa av salaf sa att ju mera Koran vi läste, ju mera fritid fick vi. Men vi tänker tvärtom. Att ju mera Koran jag läser, ju mindre fritid har jag. Men subhanallah, prova det här. Att du läser Koranen en halvtimme, en timme om dagen. Självklart på arabiska, du läser högt, det blir också baraka i huset. Inshallah, den här dagen du kommer få mera baraka. Testa det. Och försök ha det som vana också. Att alltid läsa Koranen. Varje dag. Och tyvärr, många av oss har inte den kontakten och den tiden till Koranen som vi borde ha. Men Koranen borde vara en del av våra liv. Naturligt. Som handlar om att om du inte läser Koranen en dag, ska det kännas som ett tomrum inom dig. Och så är det. Allah subhanahu wa ta'ala säger om Koranen: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi har uppenbarat till dig, ja Muhammed, en själ från oss. Allah kallar Koranen för vad? Själ, ruh. Vad händer med kroppen om man inte har en själ? Ja? Den är död. Och samma sak är det med människan utan Koran, den är tom. Den är som död. Och därför säger också profeten alaihissalam att liknelsen av den som minns Allah och den som inte minns Allah är som liknelsen av en död och en levande. Och den viktigaste påminnelsen om Allah, det är Koranen. Subhanallah. Så Koranen ger liv till människan. Och det här märker man när man har varit borta från Koranen, man känner en tomhet inom sig. Medan när man läser Koranen, wallah, man blir upprymd, man mår bra, man känner den här lyckan, glädje och nur i sitt bröst. Är det inte så? Och därför den här duan som man ska säga när man är deprimerad. Där nämner man och gör Koranen till rabi' sudurina. Man gör Koranen till våren av våra bröst och ljusen av våra hjärtan. Och ta bort våran sorg och våran oro. Så att Koranen nämns i hadithen som våren i våra bröst. Och vad är det som händer på våren? Med den döda marken. Allah sänder ner regn och den får liv. Och då säger också Ibn al-Qayyim att här nämndes våren. För våren är den lyckligaste årstiden. Där folk är som gladast. Genom Koranen ger dig den här lyckan och ger dig liv till hjärtat, liv till bröstet. Så att man ska vara från de som försöker att läsa Koran, lyssna på Koran så mycket de kan. Och självklart också praktisera Koranen. Förstå sig på Koranen. Att man gör Koranen till en del av sitt liv. Och då får man inshallah och ta'ala lycka. Väldigt viktigt. Många människor söker lycka. Lycka finns i att följa Koranen. När Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner, eller när Allah subhanahu wa ta'ala säger till Adam, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Att den som följer min vägledning kommer inte gå vilse och han kommer inte bli olycklig. Så följer man Koranen, då har du en garanti på att du har vägledning. Och följer du Koranen har du också en garanti på att du kommer få lycka. Och därför, wallahi, jag har aldrig sett en person som är hafid, som lägger mycket vikt på Koranen och läser Koranen ständigt och älskar Koranen, som är deprimerad. Har ni sett en sån människa någon gång? Han är från Ahlul Koran, den som leder folk i Taraweeh och så vidare. Men han är hela tiden läser Koranen. Och han är deprimerad, han har psykiska problem, han har wiswas. Jag har inte sett en sån människa. Allah ger personen lycka, är det inte så? Så subhanallah, Koranen ger människan lycka. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, vi sände inte ner Koranen till dig för att du ska bli olycklig. Kuffar brukade reta profeten alaihissalam och säger: kolla, den här Koranen har bara gjort dig olycklig. Du har bara fått problem. Och då säger Allah: vi har inte sett ner Koranen för att du ska bli olycklig, utan motsatsen, för att du ska bli lycklig. Och profeten Muhammed alaihissalam, som Jarir sa: jag mötte honom inte efter att jag blivit muslim förutom att han låg mig i ansiktet. När han var från de gladaste av människor, brukade alltid le till folk. Trots alla de bekymmer han hade att tänka på, än att bära ummans ansvar på sina axlar. Att vara krigsledare, att vara domare, att vara man till 11 kvinnor, att ha förlorat ett flertal barn, 6 söner och så vidare. Men han var ändå den personen som var mest leende, lycklig, subhanallah. Och många idag, om de hade 1% av hans problem, de skulle kanske hamna i depression. Men subhanallah, Allah azza wa jalla gav honom lycka i hjärtat. Så lycka finns vart? I islam. I att följa Koranen och sunnah. Om Allah azza wa jalla göra oss från ahlul Quran. Om Allah ge oss baraka i våran tid och vårt liv. Amin. Vi har också lite andra tecken från domedagen här. Ett av dessa tecken är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta ett berg blottas. Ett berg av guld. Som ni säkert har hört talas om. Och det berättas i hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: domedagen infaller inte tills det att el-Furat, den här floden i Irak, kommer att, yani, avtäcka ett berg av guld. Och där kommer folket att kriga mot varandra och från varje 100 kommer 99 att dö. Och varje person kommer att säga, kanske jag är den som klarar mig. Och denna hadith finns i Muslim. Och så sa profeten al-Islam i en annan hadith att den som närvarar får inte ta någonting av det här guldet. Yani. Ja. Och det här är ett av domedagens tecken som fortfarande inte har skett. Det här berget har fortfarande inte hittats. Och som ulema nämner, ordet berg indikerar på att det är mycket. Att det är enormt mycket guld som kommer att hittas innan domedagen. Och då kommer då folk att gå dit och 99% av alla som går dit för att ta guld kommer att dö. Yani folk kommer att få en sån fitna att de kommer börja döda varandra. Yani folk kommer att bli galna över det här guldet och börja mörda varandra. Och bara en av 100 kommer klara sig. Och då är folk så dumma att de säger kanske jag är den som klarar mig. Precis som folk är dumma när de spelar på lotto och liknande saker. Kanske jag är den som vinner. Men han är den som förlorar hela tiden. Som han alla. Så samma sak här. Folk är dumma. Går dit och tänker kanske jag är den lyckliga som kommer att klara mig och få det här guldet. Och det här är då som vi sa ett av domedagens tecken som fortfarande inte har skett. Och det här kommer att vara i Irak. El-Furat ligger ju där i El-Irak. Namn. Går den in i Kurdistan också eller? Inte än, okej. Khair inshallah. Taib. Vissa människor försökte säga att den här hadithen handlar om olja. Vad säger ni om den tolkningen? Ja? Batil, falsk. Varför då? Ett berg av guld, precis. Att profeten al-Islam använde ordet berg. Och berg är på jorden. Och olja ligger vart? Under jorden, i jorden. Och olja är inte berg. Och olja är inte heller guld. Även om vissa människor idag kallar guld. Kallar olja för det svarta guldet. Men det har inte med saken att göra. Utan det här är klart och tydligt. Handlar om ett berg med guld. Och om man skulle vara på den åsikten. Då innebär det också att det är haram att tanka bilen. För att profeten al-Islam sa, ta ingenting av guldet. Ja? Så då skulle vi inte få använda bensin. Och som Ulleman nämner, vi finner inte heller att när folk utvunnit den olja, att 99% av dem har dött. Så att den är väldigt konstig. Och det här talade vi om i första föreläsningen. Faran av att feltolka dessa domedagens tecken. Enligt sina lustar och begär och sina egna åsikter. Och man ska vara försiktig när man tolkar dessa tecken. Och grunden är att man tolkar haditherna på dess uppenbara tolkning. Ja. Vi ska ta ett sista tecken för idag. Och det handlar om drömmar. Ett väldigt viktigt ämne. Det berättas från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Att han säger att profeten alaihissalam sa då domedagen kommer nära så kommer den troendes dröm eller muslimens dröm sällan att vara falsk. Och den som har den sannaste drömmen är den som är ärligast i sitt tal. Och den troendes eller muslimens drömmar är en av 46 delar från profetskapet. Och den hadith finns berättad av Ahmed och Bukhari. Ja. Taib. Från domedagens tecken är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge de troende mycket sanddrömmar. Och för att förstå den här hadithen så måste man också förstå de olika kategorierna av drömmar som finns. Hur många olika sorters drömmar finns det? Tre. Vilka? Du gissade rätt. Ja, mardrömmar, va? Alla sanddrömmar.
Och den du har gått igenom under dagen. Den som betyder någonting.
Marshall, du kunde ju. Helt rätt, Marshall. Nej, det stämmer. Och det här har nämnts i flera hadither. Profeten a.s. sa, det finns tre sorters drömmar. Vissa av dem är ahawil, yani från shaitan. Fantasier från shaitan för att göra Ibn Adam ledsen. Och sen finns det drömmar där en person ser i drömmen vad han sett på dagen. Yani hans egna fantasier. Och så finns det yani då sanndrömmar som är en av 46 delar från profetskapet. Och i vissa hadither som är från Allah. Han sa ru'ya saliha min Allah. Yani sanndrömmar är från Allah. Taib. Så det finns då tre sorters drömmar. Vi har sanndrömmar från Allah. Och sen har vi mardrömmar från en shaitan. Och så har vi fantasidrömmar. Och de enda drömmarna som är positiva, som betyder någonting, det är sanndrömmarna från Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Och mardrömmar betyder ingenting. Syftet med dem är att göra människan ledsen, äcklad, förtvivlad, hopplös. Och det vet man när man vaknar upp efter en mardröm, att man känner sig bara äcklig, man mår inte bra och så vidare. Som vissa av Salaf sa, att jag drömde om sådana äckliga saker att jag inte ens vågade prata om dem. Och så berättade han detta för Qatada, Abu Qatada, som sa, ja, samma sak hände mig. Och jag gick till profeten alaihissalam och så sa han det här med att det är från shaitan och det betyder egentligen ingenting. Så mardrömmar betyder ingenting. Och mardrömmar ska inte tolkas. Man ska inte komma till någon och säga vad betyder den här mardrömmen. Och mardrömmar ska man inte heller berätta överhuvudtaget. Man ska inte säga jag såg så och så i natt. Berätta aldrig en mardröm. Utan vad man gör när man har fått en mardröm är att man vaknar upp och säger en a'udhu billah från det onda som jag har sett. Som det har nämnts i hadithen, man söker skydd från det onda man har sett. Och två, man söker skydd från en shaitan. Och då nämndes att man spottar tre gånger på vänster axel. A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. När man vaknar upp. Och man kan också byta sida. Som det nämndes i hadithen, att om du sover på höger sida, lägger du dig på vänster sida eller tvärtom. Eller man kan gå upp och göra wudu och sala. Alla de här sakerna kan man göra om man har fått en mardröm. Taib. Fantasidröm, samma sak, betyder ingenting. Utan de drömmar som har någon betydelse i islam, det är sanddrömmar. Och hur skiljer man på sanddrömmar och mardrömmar? Sanddrömmar har som en nur, ett ljus. När man vaknar upp, man känner att det är något speciellt. Även om drömmen ibland är konstig. Att du kanske såg att du liksom dricker honung. Eller du såg att du står och viftar med ett svärd som går sönder. Någonting som är ovanligt. Men du känner att det här var speciellt. Det här var som en ljus kring den här drömmen. Du mår bra. Då är den inshallah från Allah. Mardrömmar, du vaknar upp och du mår dåligt. Du är äcklad och a'udhu billah. Taib. Så sanddrömmar är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah azza wa jal kommer att ge sanddrömmar till de troende innan domedagen. Det kommer att bli vanligare att de troende får drömmar som sällan är falska. Taib. Här har vi två viktiga punkter. Den första är, varför kommer Allah att ge sanddrömmar till de troende innan domedagen? Och varför just innan domedagen? Sen, då säger här ulema, för att de lärda kommer dö. Islam kommer att bli främmande. Så som den började främmande kommer den återigen att bli främmande. Så personer som håller fast vid sann islam innan domedagen kommer att känna sig udda, utstött, utskrattad, främmande. Folk håller konstigt och snett på honom. Och han behöver den här trösten och hoppet. Och det kan Allah azza wa jal ge honom genom sanddrömmar. Så att det blir vanligare att Allah stärker de troende med sanddrömmar innan domedagen. Och här nämndes också att den troendes drömmar sällan kommer vara falska. Vad menas med detta? Här nämner ulema att sanddrömmar kan vara av två kategorier. De som du ser och sen förverkligas de och yani sker exakt så som du har sett dem i drömmen. De behöver inte tolkas. Det som vissa kallar för déjà vu eller någonting. Yani du ser någonting och det händer exakt det du såg i verkliga livet. Okej? Okay? Och sen finns det de drömmar som måste tolkas. Där Allah visar dig liknelser. Och det kan vara lite mer komplicerat. Och vad är det då som menas med hadithen? Att innan domedagen så kommer de troende att få de här drömmarna som inte behöver tolkas. Utan de kommer att ske så som man har sett dem. Varför? För de här drömmarna som behöver tolkas med liknelser, där måste man vända sig till ulema. Och de som är kunniga i att tolka drömmar, och de är typ borta. Folk är okunniga. Så för att underlätta så får han de här sanddrömmarna. Och det är också viktigt att det här finns i den här uppdelningen av drömmar. Det finns i surat till Josef. Då Josef a.s. var i fängelse och de här två personerna i cellen, de fick varsin dröm som ni vet, eller hur? Och då var det så att den ena personens dröm, den blev så som han sett den. Att han skulle bli en tjänare åt kungen och hälla upp vin och så vidare. Det blev hans situation när han blev fri från fängelse. Och den andra såg en liknelse. Att han skulle korsfästas och fåglar skulle äta bröd från hans huvud. Vilket kanske det symboliserade att han skulle dö. Och så vidare. Och brödet symboliserade hans kött och så vidare. Så att det var en symbol som behövde tolkas. Och drömmar är av de här två kategorierna. Man kan se någonting som sker så som man har sett. Eller så ser man de här yani, liknelserna. Och de är lite mer komplicerade. Och det är en kunskap i sig själv. Och där kommer kunskapen om drömtolkning och drömtydning in. Och där finns det böcker som ulema har skrivit från Selef. Som handlar om drömtydning och drömtolkning. Hur man kan tolka de här liknelserna som man ser i drömmen. Och det är en, mashallah, en väldigt fin kunskap som profeten a.s. faktiskt brukade lära till sahaba. Det nämns i autentisk hadith att efter fajr så brukade han vända sig om och säga, vem av er har sett en sann dröm? Och då säger någon av sahaba, jag, och han berättar drömmen och sen tolkar han drömmen framför alla så att de ska lära sig. Taib. Så, och vi finner många sådana här hadither där sahaba tolkar drömmar hos profeten a.s. Han tolkar drömmar för dem. För att de ska lära sig hur man tolkar drömmarna. Och Allah subhanahu wa ta'ala prisar också Yusuf a.s. med att han lärde honom ta'wil al-ahadith. Han lärde honom drömtydning. Vilket tyder på att det är någonting nobelt och en fin kunskap i islam. Och exempel. Kläder i drömmen kan symbolisera vad? En kamis till exempel. Ja, kunskap. Eller en persons iman. Taib. Och därför när Omar såg, eller man såg Omar gå i drömmen med en lång kamis som släpade i marken. De tolkade det som hans starka iman. Att den var, mashallah, jättestark. Taib. Och att den släpade i marken symboliserade också att den lämnade spår efter sig. Och Omars khilafa lämnade spår efter sig. Det är såna här tolkningar. Och att han släpade kläderna i marken betyder inte att man får släpa dem när man är vaken. Utan yani, drömmarnas värld är en egen värld. Om man tar inte bestämmelse där och implementerar på den vakna världen. Utan det är liknelser som vi sa. Så kläder symboliserar iman i drömmen. Och då säger ulema till exempel, långa kläder symboliserar mycket iman eller mycket kunskap. Att de är vita är också positivt. Eller att de är gröna. Och att de är rena. Och att de är hela. Tyder på att en persons iman och religion är mashallah bra och stark. Den är ren från bid'a, från olika saker. Medan som du ser en person i drömmen med korta kläder, smutsiga, trasiga, äckliga kläder, så symboliserar det att personens iman eller religion är katastrof. Förstår ni? Så det var ett exempel. Och det finns många exempel på de här liknelserna som folk ser i drömmar. Och sen så nämnde profeten a.s. att den som får de sannaste drömmarna är han som är ärligast. Varför? För personen som är ärlig och uppriktig med sig själv, med Allah, med andra, han har ett rent hjärta. Och det är lättare för honom och han är mer mottaglig till sanndrömmar. En person som är falsk, lugnaktig. En sån person, det är svårt att han ska få dessa sanddrömmar. Och här är också en fajda. Hur kan man få sanddrömmar? Ibn Qayyim nämner just den här vissa punkter, och han säger den första är att man ska vara ärlig och uppriktig. Att man ska äta halal. Att när man lägger sig så lägger man sig med wudu. Man lägger sig på höger sida och man gör dhikr tills man somnar. Så alla de här orsakerna ökar chanserna att få en sann dröm. Okej? Okay? Så den som får de sannaste drömmarna är han som är ärligast. Men det betyder inte att en person som är falsk eller kafir inte kan få en sann dröm. De kan få en sann dröm. Är det inte så? Som kungen i berättelsen om Josef. Han var inte muslim. Men han fick en sann dröm om de här korna som åt upp de andra korna och så vidare. Så att en kafir, en lugnare kan få en sann dröm. Och en troende kan få en mardröm. Hänger ni med? Men vi talar här om det vanligaste. Att de troende som är ärliga har större chans att få sanndrömmar. Taib, om en person inte får sanndrömmar, betyder det att han är dålig? Nej, det betyder inte att han är dålig. För att profeten alaihissalam sa att det finns ingenting kvar från en mubashirat. En uppenbarelse och glada nyheter förutom drömmar. Som den troende ser om sig själv eller någon annan. Så det kan hända att du ser dig själv i en dröm på ett positivt sätt. Du ser dig själv med en lång vit kamis till exempel. Mashallah. Vakna upp och var glad. Eller du ser en kompis med en lång vit kamis. Och du går och berättar för honom. Mashallah, jag såg dig i drömmen. Du hade en lång vit kamis. Du hade nur i ansiktet och så vidare. Du såg dig läsa Koranen i drömmen. Alla de positiva sakerna. Mashallah, det är positivt, eller hur? Så att den troende ser en dröm om sig själv eller någon annan. Taib, det nämndes också här i hadithen att sanndrömmar är en av 46 delar från profetskapet. Vad menas med detta? En av 46 delar från profetskapet. Ja? Nej. För oss är det också det. Det enda som finns kvar från profetskapet är sanndrömmar. Och det är en av 46 delar från profetskapet. Vissa lärde säger att vad som här menas är det enda som finns kvar, eller det enda sättet att få kunskap om någonting från det fördolda. Att Allah visar dig någonting från det fördolda. Det gick när uppenbarelsen kom att profeten al-Islam kunde berätta någonting från det fördolda. Men idag är det inte möjligt. Det enda medlet för att veta någonting från det fördolda är sanndrömmar. Okej? Okay? En annan tolkning är, här nämndes en av 46 delar från profetskapet. Hur många år var profeten Muhammad a.s. profet? Ja? 23. Vad är 23 gånger 2? Ja? Kom igen, vad händer med matematiken? Det här verkar helt ta'bam, tror jag. Är det kylan eller? 23 gånger 2? 46. Okej. Okay. Aisha radiallahu anha berättar att när profeten a.s. fick uppenbarelsen, ni vet hadithen om Jibril när han kom till grottan första gången, så sa han att innan det så föregick det en period av 6 månader där han fick sanndrömmar. 6 månader där han fick sanndrömmar. Taib, profeten a.s. var profet i 23 år. Och de 6 första månaderna, sanndrömmar. Det är en av 46 delar. Är det inte det? 23 delar på 2 blir 46. 6 månader, det blir en del igen. Ett halvår. Varje halvår blir en del. Okay? Så att det är också en tolkning som vissa ulema nämner. Ja. En annan fråga. Vi nämnde vad man ska göra om man har fått en mardröm. Vad ska man göra om man har fått en sanndröm då? Berätta. Berätta till någon som man litar på. Okej. Okay. Någonting mer? En sanndröm. Du fick en värsta fina drömmen. Vad ska du göra? Är jag första? Nämns hadithen, följ Ahmadillah. Du vaknar upp, du säger Alhamdulillah. att jag fick en sann dröm. Alhamdulillah för det fina som jag har sett. Och sen så sa profeten al-islam och han ska endast berätta drömmen för någon som han tycker om. Okej? Okay? Men yuhib. Och en annan hadith till en person som är alim. Och en annan hadith till en person som är nasih. Som är en person som ger uppriktiga råd. Då säger här ulema, varför en person som han tycker om? Och varför inte för alla? För att det finns folk som avundas. Hasidin. Och därför i surat Yusuf också. Det finns mycket fawaid och lärdomar om just drömmar i surat Yusuf. Så när Yusuf a.s. han var 11 år fick den här drömmen. När han såg planeterna och solen och månen och så vidare. Så säger Jakob till honom, berätta inte drömmen för dina bröder. Eller hur? Varför? För att de kanske kommer avundas dig. Han förstod tolkningen av drömmen. Att han kommer få någon otroligt hög position. Så berätta inte drömmen för dina bröder. De kommer avundas dig. Så det kan vara en orsak till att man inte berättar drömmen för vem som helst. Utan för personer som man håller nära och kära. Varför för en alim? Då säger ulema. För att al-alim, yani den som är kunnig om drömmar, kommer att tolka drömmen på bästa sätt. En jahil, en okunnig person, kanske tolkar drömmen på ett felaktigt sätt. Och det har nämnts i vissa hadither att drömmen faller in så som den tolkas. Så om den tolkas fel, eller på det minst positiva sättet, kanske det är så den kommer att ske. Men när du går till en alim som kan tolka drömmen på det mest positiva sättet, så kanske det är det som kommer att ske. Häng med. Så att därför är det bra att man berättar drömmen för en person som har kunskap om detta. Och nasih, uppriktig rådgivare, gärna för att han kommer att ge dig de bästa råden när det kommer till den här drömmen. Men sen är det också viktigt när det kommer till drömmar att man inte heller gärna bygger bestämmelser på drömmar. Gärna som Imam Ahmed sa, ru'ya tasurru al-mu'min wa la tughayyiruhu. Att drömmar gör muslimen glad och ändrar inte på honom. Wallah, jag har varit med om fall där folk har skilt sig på grund av att de har sett vissa saker i drömmar. Skilt sig. Så jag såg min man göra så och så och så, så. Jag vill skilja mig. Det går inte. Och ännu värre, vissa ahlul bidda kommer med bestämmelser. Visste ni att Jama'a Tabligh är grundad på en dröm? En hel sekt, en hel ideologi, en hel bidda grundas på en dröm. Shaitan kommer till dem och leker med dem och säger, jag är profeten, Ali Islam, du ska göra så och så och så. Och så, och så hittar de på någonting nytt. Eller de ser i drömmen, shaitan kommer och leker med dem, den här saken är halal, den här saken är haram, du ska göra den här nya salah och liknande saker. Och khalas, de hittar på någonting nytt i islam. Drömmar kommer inte med nya bestämmelser i islam. Utan drömmar kan vara, som vi sa, inspiration, trygghet, bushra, en glädjande budskap för framtiden. Men inte att det kommer med sådana här yani ahkam, bestämmelser. Taib. Så drömmar är något viktigt som man ska lägga vikt på. Och jättegärna om någon av er har någon sån här dröm så kan vi kanske kolla upp den. Det finns böcker om drömmar. Vad de betyder. För wallah, ibland det är tecken också. Folk berättar hur de blivit vägledda till islam genom drömmar. Och det är ibland ajaib, underliga saker. Så att det kan glädja personen när han får höra sådana här drömmar. Tack, vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah ta'ala imorgon. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.